modiga människor. Hej och varmt välkomna till avsnitt 166. Och mitt namn är Soja Zachariasdotter. Och med mig har jag Henna Begicevic. Hon är medial och även healer. Och hon har en fantastisk historia som hon kommer att berätta. Och sen så vill jag faktiskt tacka. Jag vill tacka alla som stödjer och har stöttat kanalen. Så det betyder jättemycket. Så att jag vill bara säga tack. Tack, 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 tack till alla er fantastiska människor. Och nu så bjuder jag in Henna. Hej och hej. Varmt välkommen.
Hej, tack. Tack så mycket.
Ja, alltså det här är så spännande så det är inte klokt. Vi har ju känt varandra ett tag nu. Och ja, du har ju, jag har korrekturläst din historia innan den publicerades i boken Eldfödd. Eller var är det andra boken? Du har ju skrivit i två böcker. Men en av dem korreläste
först jag. Var det... Ja, precis. Det var först Eldfödd och sen var det Luftburna. Så, men Eldfödd är ju den boken där jag delar med mig av vad jag har varit med om. Luftburna är väl lite annan story. Lite, men det är kring samma ämne i alla fall.
Mm. Ja, och jag kan inte säga att det var inför det här, men jag vet att du gjorde en hypnos igår med Dan Ahtola som jag intervjuade för några veckor sedan. Mm. Ja, så att du är superpreppad inför det här idag, eller hur?
Ja, precis. Jag hoppas det. Jag känner mig ganska lugn än så länge, så att ja, det har nog gjort sitt.
Det var bra. Men du, Henna, berätta lite för oss. Vem är du?
Vem är jag? Ja, jag är en tvåbarnsmamma, gift, allt det här vanliga. Och sen, ja, sen har jag ju medial, har varit med om mycket övernaturliga, spännande, roliga händelser genom livet. Så att, och det är väl därför jag ställer upp på såna här saker, till exempel.
Ja. Och du har ju också haft en Facebook-sida sedan 2013 där du delar med dig om saker, funderingar och upplevelser. Och...
Yes, den gruppen startade jag 2013 för att jag hade ju ingen kunskap om sånt här alls. Och så startade jag gruppen för att där kunde jag liksom både dela med mig om lite så här nya saker jag lärde mig. Och sparade liksom länkar, information. Och jag tyckte det var ett jättesmidigt sätt för mig själv att både spara och dela med mig samtidigt. Liksom. Jag hade inte så mycket tankar då kring gruppen, utan det var väl mer mina närmaste och vänner och sånt där. Och samtidigt som jag lärde mig själv om saker jag är med om och så. Sen så har ju gruppen, jag tror någonstans runt 2017 så gick det ju upp ganska mycket i medlemmar, och då förändrades den ganska mycket. Och då blev det ju också att jag hade ju några års lite mer erfarenhet och började dela med mig ja, om allt möjligt. Alltså min egen erfarenhet, om saker jag var intresserad av, olika typer av mediumskap, utomjordiskt, allt möjligt liksom. Så att den gruppen har ju liksom någonstans blivit... Ja, blivit min hobby, alltså min lilla, jag brukar kalla det för min dagbok. Alltså det känns som att det är en sån här öppen dagbok. Folk får läsa om mina, vad som för sig går i huvudet på mig liksom. Och saker jag själv brukar titta på YouTube och vilka jag följer själv. Och så delar jag med mig av allt möjligt.
Mm. Så att, för det är ju också lite intressant, för det kommer vi att fråga. Jag kommer fråga dig om det, för det här utomjordiska. Mm. Det är inte bara så att du är liksom medium och healer, utan du har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen av, jag vet inte, vad kallar man det för, entitet? Vad kallas?
Alltså, ja, alltså jag brukar tycka ordet entitet låter lite, nästan lite läskigt eller negativt. Så jag brukar faktiskt säga utomjordiskt. Utomjordingar. Det är väl ett bra ord för det, tänker jag.
Mm.
Men ja.
Men när hände det första gången? Kan inte du berätta för oss?
Första gången, nu ska vi se här. Nu minns jag faktiskt inte exakt vilken av de här gångerna som var första gången. Eftersom det var under en period där jag fortfarande var ganska... Alltså där jag tyckte att det fortfarande var väldigt jobbigt. Men det var nog så här att jag hade ju vänner som pratade om det här utomjordiska. Och då var ju inte jag redo för det, utan jag tyckte det var jätteläskigt. Och jag kände så här att det här vill inte jag ha någonting med att göra. Och jag vill inte prata om det, jag vill inte höra något om det. För jag var ju fortfarande lite rädd att börja jag öppna upp för det och börja prata om det för mycket. Så kommer jag säkert uppleva konstiga saker. Jag vill inte skrämma upp mig själv. Men sen så dök det upp ändå. Jag ville ju kanske inte riktigt tro på det förrän jag själv hade min egna upplevelse. Men första gångerna var nog runt, jag kan faktiskt inte ens gissa, någonstans mellan 2014 och 17 kanske, 18, nej, jag kommer inte ihåg. Oavsett så var det ju som energigestalter. Det är nog det bästa sättet att förklara det på. För att jag har liksom aldrig sett dem. Även om jag kunde se dem med blotta ögat så var det liksom inte så som jag ser levande människor, om man säger så. Alltså fortfarande någorlunda transparenta. Men det var liksom som lysande mörkblå konturer typ. Som var kanske 2,5 meter höga. Ett par stycken. Och jag första liksom reaktionen var väl att jag kan nog springa in och gömma mig för dem. Sen så slår tanken att de behöver ju faktiskt inte ens de här fysiska dörrarna. De kan ju gå var de vill. Och då skrämde jag upp mig själv över det. Så att, ja. Det var nog första gången. Och då var det alltså utomhus med blotta ögat. Men sen så dröjde det ju ett tag innan jag var med om det igen. Fast nästa gång var ju mellan liksom sömn och vakenhet. Jag vet att de flesta kanske har haft typ sömnparalyser och sånt där. Alltså att du upplever att du ser rummet du är i men kroppen rör sig inte. Och sådär. Och då kommer en gul med så här svarta mandelformade ögon. Och luta sig liksom över mig i sängen. Och jag upplever det som att jag stirrar på den. Och jag kan se rummet. Men någonstans är jag ändå lite medveten om att jag kanske inte har min ögon öppna på riktigt. Och då kommer den liksom att luta sig över mig. Och börja babbla någonting som jag inte kan förstå ett ord av. Men känslan var att jag förstår vad den säger. Men min logiska hjärna förstår inte ett ord. Men det kändes ungefär som när man får healing. Alltså man känner energierna dra igång i kroppen. Att det är behagligt och det kändes tryggt. Och det, jag har ingen tidsuppfattning hur länge det här höll på. Tills den då bara backade ut i mörkret. Och jag får känslan tillbaka i kroppen och jag kan röra på mig. Så nu minns jag inte exakt kanske alla detaljer så. Men ja, typ så var det. Jag lyckades ju googla en bild som liknar den så nära jag kunde komma. Men jag har liksom inte, folk frågar mig, men var kommer den ifrån och sådana där saker. Det kan jag inte svara på. Jag tänker att det finns säkert tusentals olika raser. Vad vet vi? Vi känner till kanske väldigt, väldigt få av dem. Så att jag har ingen aning. Jag brukar liksom bara gå på känsla. Kändes det tryggt och det kändes behagligt så är jag okej med det. Så man får gå lite på, lita på känslan. Så jag tänker mer på att det kändes som en positiv upplevelse i alla fall. Jag blev inte rädd. Men jag tänker, hade någon sagt till mig innan att det kommer hända, då hade jag blivit skiträdd. Alltså så i det logiska tänket så. Men när det har hänt sådär spontant, första gången blev jag ju rädd. Men den här gången var det ungefär som att de visade sig på ett nytt sätt som inte var lika skrämmande för mig. För att första gången att se med blotta ögat de här energigestalterna, det skrämde ju skiten ur mig. Så att det här kanske var ett bättre sätt att visa sig. Där jag inte riktigt var redo på något, att se dem på något annat sätt. Liksom. Men sen började jag ju inse efter ett tag också att det här är ju samma energi jag jobbar med när jag ger healing. Så det blev ett så här aha-upplevelse. För att innan det, när jag gick Reiki 1, när var det? 2000, i början av 2013. Då när jag började hålla på med healing så hade jag ingen aning om vilka energier jag jobbar med, utan det enda jag tyckte var häftigt var resultatet av healingen. Men sen visste inte jag vad jag jobbade med för energi och vad jag höll på med egentligen. Men sen så kom det väl med åren när jag började inse att saker och ting jag ser är ju egentligen sånt som jag kanske har kontakt med, som jag får hjälp av. Jag vet att vi pratade när jag var med 2 år sedan lite kort om att jag ser energier och jag ser liksom olika, ja, vad ska man kalla dem för, ljusvarelser av olika slag. Så man började ju inse efter ett tag att det här kanske inte är någonting som är här för att skrämma mig, utan de samarbetar med mig och med andra som är medvetna eller omedvetna om det. En typ av hjälpare eller så.
Ja, bara 2 saker. Det ena är ju att jag gjorde en intervju. Gjorde jag en eller gjorde jag 2 intervjuer med dig för 2 år sedan? För jag vet att jag gjorde en intervju med dig för boken. Men,
just det, boken,
du var,
och sen var
men
det.
Du var också med på min modiga kvinnor som jag sen liksom
precis
la lite åt sidan. Men, så att du har inte varit med i modiga människor. Men jag tycker att
nej,
varför det är så angeläget det att ha med dig. Dels för att det finns ju så mycket som vi inte ser. Men att det är ju klart att det finns en annan verklighet än det vi ser. Liksom.
Mm.
Men det som går som en röd tråd genom ditt liv och dina berättelser, det är att du är som en sån här motvillig. Alltså det är ju inte så att du har liksom hoppat jämfota över alla dina
nej
upplevelser. Och du har ju ganska, haft det ganska tufft också, eller hur? För du har ju mått
oh, ja,
dåligt. Psykiskt
väldigt
dåligt. Ja. Av det här.
Jag brukar lyssna på andras berättelser om hur de liksom kom in på det här med medialt och andlighet och allting. Och då brukar alla ha en positiv berättelse där de tyckte att det var skitkul och de är sökare och de vill mer och de går kurser och allt möjligt. Och så känner jag lite så här, man blir nästan lite avundsjuk när man inte har den liksom erfarenheten själv. För mig var det ju skrämmande. Alltså, det var ju ingenting jag sökte, det var ingenting jag läste om eller... Jag hade ingen erfarenhet av hur stort det var ens. Alltså jag tror att jag var ganska naiv fram till runt slutet på 2017 innan jag insåg att shit, jag är bara en fisk i havet. Det är ju hur stort som helst. Det finns ju mycket som helst. Liksom. Under flera år så kände jag mig ganska ensam med att ha upplevelser. Och som sagt, jag sökte det inte, utan det var som att jag hade ett medium som sa till mig så här att du väljer inte anden, utan anden väljer dig. Och då bara slog det mig att shit, alltså det var lite så det blev. Alltså jag på något vis var utvald utan att ha en aning själv. Alltså jag var inte förberedd, om man säger så.
Mm.
Och problemet med att inte vara förberedd är ju att det skapar väldigt mycket rädsla.
Mm.
Och rädsla är ju någonting vi själva skapar utifrån okunskap och nytt och främmande som händer oss som vi inte är vana vid. Så då gick jag ju in i väldigt mycket rädsla. Man skulle väl nästan kunna jämföra det med lite psykosliknande. Alltså det gick ju överstyr liksom. Med att börja se saker, känna saker. Våga liksom blunda på kvällarna, på sova på nätterna. Ja, det var inte trevligt. Och det var inte någonting jag liksom känner att jag medvetet har valt. Men sen så har jag ju haft upplevelser med andevärlden. Och tyckt sånt är intressant ända sedan jag var litet barn, så länge jag kan minnas. Det var inga konstigheter. Det var nog med att 2012 när det här hände, så var det ju bortom vad jag själv trodde på, om man säger så. Det var ju mer än vad jag hade kunskap om och mer än vad jag själv kunde tro var sant, vilket då slår över till rädsla om att jag kanske har hallucinationer, jag kanske har någon tumör i hjärnan. Vad är det för fel på mig? Vad är det här? Varför hittar jag ingen annan som ser? Alla andra som ser pratar om inre seendet. Varför är det så här för mig? Så att det var ju mycket saker som gjorde att jag blev rädd att det var något fel. Liksom. Alltså att jag inte kunde tro på det jag såg förrän jag fick tillräckligt mycket bekräftelse utifrån liksom. Sen så började jag, jag fick ju sökte, alltså jag började få ganska tydlig andekontakt och allting började med släktingar och sånt. Så jag fick kontakta mamma och fråga, stämmer det här om den släktingen och sådana saker. Och så kom jag i kontakt med min mammas farmor på andra sidan som började vägleda mig. Som gav mig lite hintar om vad jag skulle göra. Och därigenom så kom jag i kontakt med en kvinna som heter Jenny. Jag minns inte hennes efternamn. Jenny i alla fall. Som höll på med änglahealing. Jag visste fortfarande inte vad healing var. Men jag visste bara att jag behöver hjälp. Så att då kom jag i kontakt med henne. Och efter jag hade fått healing så var det som att saker och ting blev mer hanterbart. Jag kunde hantera saker jag såg. Det lugnade ner sig. Det var ungefär som att du har en dimmer på lampan och lampan är på fullt. Och sen så var det som att hon dimmade ner den. Så att jag fortfarande såg saker men det var inte till överdrift. Alltså jag kunde lugna ner mig och liksom andas lite.
Men
och,
kände du dig galen? Bara...
Oh ja, det gjorde jag. Verkligen. Ja. Men ja, där blev jag ju intresserad av healing. Så det var ju så healingen började för mig. För jag märkte, vad är det här för intressant? Och det hjälpte ju mig. Så då blev jag ju nyfiken. Och just det här med att jag kunde se energi. Ja, men vad ska jag, vad har jag för nytta av det? Vad är poängen med det? Vad är meningen med det? Och innan jag inser då att jag har ju massa nytta av det nu egentligen. Det var bara att just då kunde jag inte se det. Då var det mer så här, vad är det för konstiga färger jag ser? Innan jag ens lärde mig att det finns något som heter energifält, aura. Alltså jag visste ju liksom ingenting innan. Mer än att jag trodde på andevärlden och så. Så. Ja, men ja, jag kände mig galen. Det kan man ju lugnt säga. Och samtidigt sitter jag ju hemma då under den perioden och tänkte att jag har inte tid att vara galen. Jag har två småbarn att ta hand om. Så jag kan liksom inte heller bli inlåst på någon avdelning liksom. Det hade jag inte tid med. Så det var, ja. Det var ganska kaos. Jag har ingen tidsuppfattning från den perioden. Det kan ha handlat om veckor, det kan ha handlat om månader. Det värsta, jag vet faktiskt inte.
För det var så tufft, eller hur?
Mm. Jag fick ju hoppa av, alltså jag hoppade av till skolan till slut. Mina betyg sjönk. Jag gick på komvux, men jag kunde inte fokusera. Jag kunde inte sitta hemma och plugga. Ja, det var för mycket att hantera, helt enkelt. Mm. Jag vet att många, jag har läst en del om sånt här nu och inser att alltså man kallar det lite olika. Men och alla de som jag vet har varit med om liknande har ju också haft sina egna upplevelser och hanterat det på sina egna sätt. Så man är ju fortfarande, man kan relatera till varandra men man har ändå haft väldigt olika upplevelser. Vissa kallar det för spiritual crisis. Sen finns det den här spontan kundaliniresning. Vissa säger spontant andligt uppvaknande, vilket kan vara väldigt brett, för där kan det vara väldigt positivt och kul, medan vissa har vi lite, ja, så det är ganska brett att säga andligt uppvaknande, för det kan betyda väldigt mycket. Men spiritual crisis eller spontan kundaliniresning är väl de två som beskriver det bäst, skulle jag tro.
För du tyckte ju inte att det här var så kul.
Absolut inte.
Men du har ju sett andra saker också. Jag vet ju att du har sett änglar och,
det
har kommit väldigt tydligt till dig också, eller hur?
Oh ja. Så när det här drog igång så såg jag ju inte jättemycket först. Utan det första jag såg var ju att jag började se en hinna av färger på väggarna hemma. Och då började jag ju liksom, sen nu efteråt när jag vet vad jag såg så kan jag ju förklara att jag började se energier. Sen började jag se gestalter av andar. Och sen då så började det komma änglar. Och då var ju där någonstans jag tänkte att okej, men jag är säkert sjuk och ska dö. Och änglarna har hämtat mig. Varför skulle jag annars se änglar? Alltså sånt har man ju bara hört från folk som haft nära döden upplevelser och sådana saker. Så att i mitt huvud så var ju det också panik. Men ja, hur ska man förklara? Jag ser ju inte dem heller som fysiska. Eller med vingar och sådär. Det är inte riktigt så. Utan det är väl mer som en energi. Men den går inte som en ande på golvet. Så som vi går. Utan de kommer genom taket. Och energin rör sig på ett sätt som gör att min hjärna uppfattar det som vingar. Så att egentligen kan jag ju inte heller svara på och säga exakt vad det är jag ser. Men det är väl att jag själv har skapat något som jag känner mig trygg med. Hur jag uppfattar det jag ser. Så kan man väl säga. Sen när någon annan frågar mig som ser saker som frågar mig. Typ så här, men du som ser, hur uppfattar du det här? Och så förklarar de vad de ser. Då kan jag bara säga att vad jag tror. Vad jag känner mig trygg med utifrån min tro. Men vi vet ju väldigt lite. Så jag kan ju inte prata åt någon annan så.
Men är det, men är det inte ofta så att när man blir kontaktad av, ja, alltså man kallar det för andra sidan eller för någonting utomjordiskt, eller så sker det i någon form som du kan hantera?
Mm. Ja, det sägs ju att du får inte mer än vad du klarar av. Även om det känns ibland som att man inte klarar av mer. Så märker man ju i efterhand när man tänker tillbaka att jag har ju tagit mig hit och jag har ju klarat av allting. Så att, man kan ju också förstå i efterhand varför det behövde vara så extremt i början. Men antagligen är det ju också för att ingenting skrämmer mig sen. Man blir mer nyfiken och utvecklas för att man är inte lika rädd för saker för att man har varit med om värre. Ungefär så känns det för mig. Så att,
men vid något tillfälle så blev du kontaktad av, det var ganska många, var det inte så? Jag för mig att det var liksom flera stycken som kom till dig.
Flera av
de utomjordiska.
Ja.
Mm.
Alltså det gick ju, det var ju en ganska intensiv period där det var mycket, men nu så har det varit lite glesare eller vad man ska säga. Mm. Men ja, det har varit allt möjligt. Så här gula gestalter,
ja,
ett par stycken.
Precis,
det är det du tänker på, eller?
Ja, men för mig att det var liksom flera som kontaktade dig.
Ja, jag tror det var 4 stycken och det var nog första gången som jag hörde en mening på svenska, och då blev jag ju rädd för det istället för att det kändes för vad ska man säga, påtagligt. För jag var ju van vid att om jag hör någonting prata med mig så var det på engelska, och då kändes det lite mer lättare att hantera. Men så kom de här gula då. Och så säger de så här. Vad var det nu igen? Det var typ en så här kort mening som att du behöver inte vara rädd, vi hjälper dig. Men då blev jag ju rädd för det. För att jag hörde det.
Jätteroligt. Du behöver inte vara rädd. Ja.
Nej, precis. Men det var ju precis det jag blev istället. Så att ja, det var bara blunda och bara gå därifrån. Så. Mm, ja, det låter helt sjukt. Jag förstår det, men...
Nej,
jag vet att du och jag har ju pratat om sånt här innan. Du tycker inte det är konstigt. Det är säkert folk som lyssnar på det som tycker det är helt knäppt. Men så var det. Så att, ja, men det är ju också, det är som att allting jag har sett har jag bara sett en gång. Alltså de gula har jag ju inte sett igen efter det. Och inte de blåa heller, och inte den här som kom när jag var ju typ paralyserad. Så att allting har ju varit liksom en gång. Men däremot, vad ska jag säga? Däremot så visar de ju sig för andra nu då, genom mig i transfiguration. Så att nu ser ju inte jag dem längre. Och jag kan ju ibland också känna så här när jag lyssnar på folk som kommer på mina, ja, vad ska jag kalla dem, seanser, demonstrationer. Så kan jag nästan bli lite så här avundsjuk, för jag vill också se dem. När alla andra berättar vad de har sett. Eftersom jag själv inte... Eftersom jag är mediet så kan ju inte, så ser ju inte jag dem. Men,
Men jag tänker på, för det här är ju, det här är ju lite både och. Man har börjat prata om det här mer, och det är inte lika konstigt att prata om det. Men det finns fortfarande så här en ganska mycket så här skepticism kring det här.
Det är väl det som gör det svårt att prata om det. Jag vet ju att många av dina lyssnare tycker sånt här är jätteintressant och är öppna för det. Så att, känns det väl lite bättre här i alla fall. Men det är ju det som gör det svårt. Men samtidigt så brukar jag tänka så här att om någon är skeptisk och inte tror på det så är det helt okej för mig. Det förändrar ju inte mina upplevelser. Så det gör ju ingen skillnad för mig, utan jag måste bara liksom... Alltså, de som tycker att jag låter helt knäpp nu har ju liksom sin chans att bara scrolla förbi. Det är ingen som behöver lyssna på mig, så att jag har varit med om det jag har varit med om oavsett vad någon tycker och tror och tänker kring det.
Och sen är det ju faktiskt så, jag menar, det är ju bara liksom en snabb sökning liksom ut på internet så finns det ju, alltså det är inte tusentals historier, liksom hundratusentals, kanske till och med miljontals vittnesmål från människor som är med om allt ifrån liksom änglar, övernaturligt, men också vi pratar om det här paranormala och det utomjordiska. Och där skiljer ju du dig lite liksom för att eftersom du just har blivit kontaktad av andra, ja, jag vet inte, varelser, så kan man väl kanske
Ja, precis.
uttrycka det.
Ja, men det är ju väldigt stort. Alltså börjar man, som du säger, söka så är det ju mycket större än vad man kan tro. Alltså det
Ja,
är ju...
så det är svårt att bara liksom, tänker jag så här, slå bort som att jag menar skulle alla
Precis.
de här människorna som har upplevt det här liksom det ter sig ju ganska konstigt tänker jag om alla de här människorna som har de här upplevelserna gemensamt skulle allihopa vara
Ja.
galna.
Ja, precis. Ja, då är vi väl galna tillsammans. Så är det väl. Men det som du säger, alltså det finns ju. Och sen så tänker man också att med tanke på hur många som är öppna med det nu. Tänk då hur många det är. Alltså bara som, det är så mycket folk man känner till. Och så tänker man, tänk hur mycket folk det är. Alltså ännu mer som inte är öppna med det. Alltså det måste ju vara ganska mycket större än vad vi känner till, även om vi vet att det är väldigt öppet idag. Så finns det nog fortfarande väldigt, väldigt mycket människor som fortfarande inte vågar berätta.
Ja, för det är det jag tycker är så himla intressant. För var och varannan människa som i alla fall jag kommer i kontakt med har ju varit med om någonting som så här ändå går utanför vad man kan förklara som bara, okej, det här är ju faktiskt någonting som, ja, skulle kunna liksom. Och så vill man inte gärna prata om det. Så, det är
Nej.
lite så man kan uppfattas som
Ja.
udda.
Ja, jag tycker fortfarande det är jobbigt att prata om det. För att jag
Men
blir
du
alltid nervös
gör
om det är någon
ändå.
som ställer frågor. Jag känner mig så himla trygg i min grupp för att där har folk valt att vara med i gruppen för att de är intresserade av sånt här. Så det blir en helt annan typ av publik som man berättar det för. Eftersom de flesta där har haft liknande upplevelser och har de inte haft det så önskar de att de hade det för att de tycker det är så häftigt. Så då känner man sig mycket tryggare med att dela med sig. Och där blir det ju mitt trygga space att prata om precis vad jag vill, hur jag vill. Utan att känna att jag verkar helt tokig.
Men hur har det här tagits emot i din familj?
Jättebra. Faktiskt. De tycker att det är kul, intressant. Jag har ju en syster som kanske tycker att det är lite läskigt och pratar inte så mycket om det, men hon är ju definitivt inte skeptisk i alla fall. Så att, nej, det har tagits emot jättebra.
Och din man då?
Min man, ja. Han sitter nog säkert inombords och skakar på huvudet nu när han sitter och lyssnar på oss. Men han är van. Han är van även om han tycker att det låter knasigt så ger han mig mitt space och håller på med det som jag gör ändå.
Jo, det är väl det finaste. Så. Jag menar, ni är fortfarande gifta och
Ja,
så
trots allt.
du sitter och gör den här intervjun med mig här. Och, ja, han var ju med på ett hörn här innan vi började.
Ja, precis.
Ja, men.
Jag frågade, det var inte många veckor sedan som jag frågade honom. Jag bara, så jag tänker på det ibland, att 2012 där. Hur var det för dig? Alltså, hur kunde du liksom ändå stanna? Slog det aldrig dig att jag lämnar den här galningen? Liksom så kan jag ju tänka. För ibland tänker jag, tänk om det hade varit tvärtom. Hur hade jag reagerat? Jag vet ju inte. Men nej, tanken slog väl aldrig honom. Så det är jag väldigt tacksam för.
Men är det här det du gör liksom i huvudsak? För att jag menar, du är ju ganska engagerad. Och jag menar, du är också medial. Och jag menar, som sagt, du hade kurs i helgen.
Alltså om man ska säga i huvudsak så gör jag väl egentligen inte något sånt här. Det är ju egentligen bara jag brukar tänka att det bara är sån här jag är. Vad jag än väljer att göra i livet. Alltså vad jag än gör, vad jag än väljer så finns det ändå där. Det är ingenting jag väljer. Jag ser fortfarande energi, jag ser fortfarande gestalter, jag ser fortfarande änglar. Men jag är så van nu så att det påverkar inte mitt vardagsliv så som det har gjort tidigare. Men det är ju en del av mig vad jag än väljer att göra. Och därav så blir det ju också att om någon hör av sig till mig och vill ha healing eller vill liksom som en kompis nu då i Växjö som frågar kan inte du komma hit och hålla i någonting hos mig i min lokal? Jo, det skulle jag kunna göra. Så jag tackar liksom inte nej till saker, men samtidigt som jag, ja, man skulle kunna säga att det här är både en hobby och en del av vem jag är oavsett hur mitt liv ser ut. Så att, ja, samtidigt så brinner jag ju för liksom kost och hälsa och allting på grund av Tilda, min dotter, som hade reumatism som hon precis nu nyligen blev av med. Så att de skrev ut henne äntligen. Så vi behöver inte springa hos läkaren på dessa besök. Men så då har det varit egentligen så kan man väl säga att de senaste 5 åren så har huvudsakligen vad jag fokuserat på har ju varit hennes hälsa.
Och hur gammal är hon nu?
Nu fyller hon 14 den
Så hon
10.
var 9 år då när ni...
8
Åtta.
skulle fylla 9, ja. Och då var det liksom kronisk diagnos som hon skulle ha resten av sitt liv.
Och ja, det för ju oss in på så här, vad betyder en kronisk diagnos när
Precis,
mamma är
som tror ju
hemma?
inte.
Ja. Jag
Som
menar,
tror ju inte jag på.
du har ju lagt ner oerhört tid på att hjälpa, liksom, och verkligen stärka henne och läka henne.
Oh ja,
Så vad tror
verkligen.
du hade hänt om hon hade fått vara liksom i händerna på den ordinarie liksom,
Då
vården, eller vad man ska säga?
hade, ja, jag vågar inte riktigt tänka på det, jag vet faktiskt inte. Hon
Men hon
hade i alla
kanske...
fall gått på väldigt starka mediciner, hon hade säkert haft en del biverkningar och saker jag kämpat med. Så som jag ser, om man tänker att jag är med i så här Facebookgrupper med föräldrar till andra barn här i Sverige. Och att se hur de lever och hur tufft deras liv är, så antar jag att Tilda hade nog haft lite liknande där då, som dem. Och det är jobbigt att se.
Men det tar ju oss in på det här, så här, vad betyder just kronisk? Jag menar, kronisk är ju en dom. Det är ju i princip en livstidsdom faktiskt. Och jag
Ja.
kan tänka mig att majoriteten av dem som får höra det tänker ju att det här liksom for life, och så
Ja.
är det det också.
Precis, det blir det för att man tror på det. Tänker jag.
Så
För att om någon
orden.
säger att det är kroniskt så tänker man också så här att ja, men då är det ingen idé jag gör något åt det för att läkaren har redan sagt att jag ska ha det resten av livet. Och så blir det att man accepterar det istället för att ja, kanske göra som jag då, bara följa min magkänsla och gå min egen väg.
Men om vi väver ihop det med det som vi pratar om, för då blir det ju som att läkarna är magiker i vita rockar, men som kanske inte tjänar det goda, för att de står ju där med sin magiska trollstav och säger att det här är liksom... Och det är ju som en spell, tänker jag.
Oh ja, det
Ja.
blir det. Absolut. Det håller jag med. Det är ju, jag
Och
tror.
sen kommer mamma där som en motreaktion.
Ja. Och så hade jag inte kunskap om det heller. Utan det var ju bara tack vare alla vänner jag hade som är intresserade av alternativvård. Så det var ju bara att gå hem och dra i alla trådar. Och vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Tog emot all hjälp jag kunde få. Så jag köpte mig själv tid att lära mig själv mer. Och bara lita på folk och göra som de säger. Hur jag skulle ändra hennes kost, vad jag behövde göra och allting för att hon skulle få resultat inför nästa besök. För att kunna tacka nej till medicin, för att inte bli orosanmäld, för att ja, alla de här sakerna. Så att det var ju bara att, ja, tack och lov så fick hon ju snabba resultat. Och allting, det absolut första som hände var ju att hon fick healing. Och det köpte tid. Utan det så vet jag inte hur det hade gått.
Henna, alltså jag blir så rörd. Alltså du är ju en magiker du med. Jag menar, det du har gjort. Ja. Jag menar, det du... Att hon har blivit utskriven och hon har inte längre denna liksom, Label.
Precis. Det trodde jag faktiskt aldrig. Alltså vi var ju fortfarande senaste läkarbesöket beredda på att allting kommer se bra ut och vi bokar en tid om 6 månader eller ett år förhoppningsvis så att vi inte behöver gå så ofta. Så att det var en väldigt glad överraskning när han säger att han inte tror att vi behöver komma tillbaka mer. Så vi behövde bara göra lite, ta nya blodprover, kolla, alltså gå till ögonläkaren och gå igenom alla de här sakerna bara en sista gång så att allting verkligen är okej innan hon blir utskriven. Så allting har sett bra ut hittills. Vi väntar på svar på blodproven, men läkaren trodde inte det skulle visa något utan det var en sån rutingrej. Så att, tror
men
inte det ska vara några bekymmer.
Har ni också mötts av lite skepticism? Så att,
kanske. Jag tror så här att de som är skeptiska har nog varit tysta. Alltså, så mycket möjligt att man har mötts av skepticism, men samtidigt så har jag tänkt att det är inte så att vi har känt av det eller märkt av det, utan vi har fått mycket pepp och stöttning med det valet som vi har gjort. Antagligen också för att man har sett hur bra till de mår och det har gett resultat. Så att, ja, vad ska man tro när man ser att det funkar? Den enda som inte har stöttat eller som har trott eller velat lägga sig i kosten är ju läkare. Som inte är intresserad för det är inte deras område.
Ja, men det var lite det jag var ute efter. För jag tänkte att det är ju inte så märkligt egentligen med all den kunskap jag själv har samlat på mig. Så, men det är ju ändå ganska anmärkningsvärt att inte vara intresserad av vad är det du gör, Henna? Vad är det
precis.
Liksom eran dotter? Vad, det här är ju fantastiskt. Ja.
Så tänkte jag med. Alltså, i början när hon fick resultat så var jag så superhypad över att komma till läkaren och visa resultaten. För att jag trodde att läkaren skulle fråga vad vi har gjort av nyfikenhet. För att de jobbar med barn och de vill veta vad som funkar och vad som får henne att må bra. Men jag insåg ju väldigt snabbt på det läkarbesöket att så var inte fallet. De var inte intresserade. Men, och vilket jag tyckte var väldigt tråkigt, för jag har svårt att förstå det, för jag tänker själv att jag hade velat veta. Men, ja, vad
men
ska
hur,
man göra?
Hur,
det...
ja, men hur ska det kunna gå att förstå? Alltså, jag tänker att det är ju, för mig, det är bara, det är klart att jag vill veta vad du har gjort och hur har du gjort.
Precis.
Ja.
Men sen är det ju mycket föräldrar som har kontaktat mig, alltså efter jag var med i Magic Monday-podden och pratade om det här, och föräldrar kontaktade mig som själva hade barn med reumatism och undrade vad som hade funkat för Tilda. Sen har jag delat en del på sociala medier om det. Och så att vad jag vet så är det nog under de här 5 åren 9 barn som har minskat eller liksom minskat drastiskt på sina mediciner tack vare kosten. Dock så är det ju väldigt få som får igenom koständring i skolan, vilket gör att det är svårt att bli helt frisk om man inte får igenom kosten i skolan. Eftersom det blir att du kan inte ha mer än kanske 90% bra kost. Och sen så kommer skolan och gör att det blir lite svårare. Men vi hade ju tur eftersom min svärmor jobbar eller har samma chef som de som jobbar på skolan här. Så hon kunde hjälpa oss och prata med henne och få igenom Tildas kost. Så det är nog tack vare det som det blev bra till slut. Annars så hade det inte funkat. Hade inte skolmaten gått igenom så hade det ju inte gått.
Vilken solskenshistoria, Hanna.
Verkligen. Det kändes som äntligen en sten liksom lyftes från axlarna. Man har hela tiden varit orolig för att hon ska få ett skov eller hon ska, alltså någonting. Så att det är väldigt skönt nu att hon har varit symptomfri så länge att man kan slappna av.
Äter hela familjen sunt och
Nej.
Bra då?
Nej. Första 2 åren var det nog så. Sen när hon började vänja sig och hon själv inte blev sugen på saker längre så har det blivit att vi började äta saker som hon inte får äta. För att hon inte själv kände att det var jobbigt längre. Att se andra äta saker som hon själv inte ens... Ja, idag knappt kommer... Hon kommer nog inte ens ihåg hur godis smakar. Alltså så. Men det finns så mycket alternativ. Som vi säger, om detta hade varit för 10 år sedan så hade det varit tufft. Men idag så finns det hur mycket som helst alternativ till allt. Så man kan i princip laga vilken maträtt som helst till henne och bara byta ut saker. Och fika, och det finns köpa färdigt, vi kan baka. Så raw food, allt möjligt. Så att det har ju liksom löst sig. Utan några större bekymmer. När det gäller kalas och allt sånt där.
Ja, precis. Jag förstår att det kräver att du alltid är med liksom, och ser
Oh
över
ja.
saker och skickar med alternativ. Och, ja.
Precis. Sov hon över någonstans så går man igenom maten. Och... Ja.
Men jag
Så
tänker
är
att
det.
det måste ju vara så värt det, liksom, att veta att
Oh
ens
ja. Jag
barn
hade
är
gjort om
friskt.
det hur många gånger som helst. Även om det var jobbigt och så. Så 100% värt det. Men tufft. Alltså, för det blir att man får hålla uppe mycket. Man får planera mycket. Man måste hela tiden. Så man måste lära sig mycket nytt. Så alltså, det blir ju väldigt utmattande för mig för att inte belasta henne, utan jag ska ju hålla koll så att hon kan vara ett barn och inte behöva tänka, så att jag tänker åt henne när det gäller den saken.
Men
Så att...
det är en del av att vara förälder, tänker jag. Det är en
Oh ja.
del av liksom kontraktet vi signar på när vi blir föräldrar. Att vi kan ju inte alltid
Precis. Det är
veta
vårt
och
ansvar.
liksom förutse. Och någonstans
Precis.
så tänker jag att vad mycket vi kan göra själva om vi liksom tar ett personligt ansvar. Så, och ändra med kost. För att alltså så här, det har ju exploderat, liksom, barn som mår dåligt och psykisk
Oh ja.
ohälsa. Och, barnfetma, alltså vi har liksom allt och diabetes och tänker så, men hur kommer det sig att på så kort tid har det skett så mycket saker som är inte helt positiva för våra barn? Och då, om jag liksom tar det tillbaka till mig själv, då kommer det ju faktiskt an ganska mycket på mig själv som förälder. Och då menar jag inte så att belasta så att allt. Och vi har ju liksom en skola som är katastrof. Vi har ju ganska många saker. Men ändå vad mycket jag kan förändra på ett personligt plan.
Oh
Men
ja.
det kräver ju också ganska stor medvetenhet. Ja.
Det gör det. Bara landa i att acceptera situationen och ta det från idag framåt. Vad kan jag göra för att förändra nu? Och inte tänka så mycket på alla fel man har gjort. Eller vad man kunde, alltså det finns ju det som har varit, kan du ju inte förändra ändå, så det är ingen idé, utan det är ju bara för att ta det från den dagen och göra det bättre.
Ja, och jag kan bara undra, har du slagit på dig själv till exempel för det här med reumatismen? Har du?
Oh ja.
Jag misstänkte det eftersom du uttryckte det så. Men jag tänker också att det är också en del i det. Så.
Man har ju
Att.
såklart haft massa tankar och idéer om varifrån det kom och varför det kom och liksom vad som har belastat kroppen och det ena och det andra. Men det spelar liksom till slut ingen roll egentligen. Huvudsaken är ju att det fanns en lösning och att hon mår bra nu.
Och sen
Och
är det väl
sen
lite
försöka
så.
se meningen med det. Alltså som Tilda själv sa, att hon är ju väldigt på ett sätt tacksam över det för att, eller om man ska uttrycka det så som hon sa det till mig, så sa hon så här att tänk om jag inte hade haft reumatism, och då hade inte vi kunnat hjälpa de andra barnen. Då tänkte jag så här, shit vad moget sagt av en så liten.
Vad klok. Och det är det jag menar, att så här, var sak har ju sin tid och saker sker. Alltså, så här, vi vet ju inte alltid varför saker sker. Och precis, jag
Nej.
menar, nu fick ju du också lära dig.
Oh
Och
ja.
jag menar, det är ju en fantastisk gåva att kunna ge vidare. Alltså all den kunskap som ni har samlat på er som familj.
Precis. Alltså någonstans så sprider det sig. Sen om det är till en person, 10 personer, 20, 100, det spelar ingen roll. Men att det någonstans gör någon nytta och förändrar någonting. Man får ju försöka bara fokusera på det positiva. Liksom och se det lite ur högre perspektiv, så man inte fastnar i sin lilla offerkofta, eller vad man ska säga. Alltså så.
Ja, alltså nu kommer vi ju en bit ifrån det här med utomjordiska upplevelser, men allting går ju ihop på något sätt.
Oh ja. Det gör det.
Ja, för du, jag tycker så du är så himla modig. Jag menar, för 2 år sedan när vi första gången hade kontakt, då var ju du alltså hur nervös som helst innan.
Oh ja, jag tror jag ska svimma.
Ja, jag vet. Och nu sitter
dels
du här
så tycker jag ju inte om att synas och höras. Alltså det, jag tycker att det är lite, ja, inte det behagligaste som finns. Ja.
Men ändå så gör du ju faktiskt en del saker och har haft lite samarbete och du har varit med i en del poddar nu. Och jag tycker att det är fantastiskt att du börjar liksom verkligen ut och dela med dig av dina erfarenheter.
Ja, man kämpar ju emot lite det här med rädslan och så tänker man så här att man kommer ju ingenstans annars. Alltså, jag vill inte fastna heller. Det är väl ännu mer skrämmande. Tänker jag. Så att när någon frågar mig någonting och mitt spontana liksom svar skulle egentligen vara absolut inte, så brukar jag bara stanna upp och säga ja ändå. Och sen så får jag ta det som det kommer. Men ja. Det är ju skrämmande, men på andra sidan, rädslan finns väl frihet, så att det är väl bara att fortsätta.
Jag bara tänker, är det någonting så här, liksom avslutande som du tänker att du vill dela med dig av innan vi rundar av?
Jag vet inte. Hur rundar man av det här på ett bra sätt?
Ja, jag tycker att vi har fått med ganska mycket.
Ganska mycket. Det flyter alltid på från ena till det andra. Mm. Så man får med lite av allt.
Ja, och berätta, jag kan lägga in den länken sen, men vad din grupp heter på Facebook, om folk är intresserade liksom, att vara med.
Kommer nog upp om man söker på mitt namn, tror jag. Och den heter Henna, Medium och Healer. Och jag tror att antingen om man... den kommer nog upp när man söker på mitt namn i alla fall. Henna. Och så är det bindestreck, medium och tecken, healer.
Ja, och det som jag tycker är så... För det som är så fint tycker jag med din grupp, det är ju att så du har ju en väldigt ödmjukhet. Alltså det finns ju inga pekfingrar eller liksom, du delar ju verkligen bara med dig om alla dina liksom funderingar och även liksom motsättningar och så, men gud, det här, jag är inte säker på det här, men det här är vad jag har upplevt.
Ja. Precis. Det är jag väldigt noga med att säga. Alltså att jag vet ingenting. Det enda jag vet är vad jag har varit med om. Alltså jag, just som du säger, det här med pekpinnar, jag är lite allergisk mot att påstå att man vet för mycket. Så. Just det här med att man är öppen hela tiden för förändring och lära sig nytt och se andras perspektiv. För vad vet jag egentligen? Mm. Väldigt lite.
Men du har en så här great knowledge. Jag fick ju healing av dig för det är ju ett par år sedan faktiskt. Så att det vill jag bara säga, att du är en jätteduktig healer.
Tack. Härligt att höra.
Ja, men och tack alla ni som har tittat. Verkligen superintressant, Henna. Så att det här, vi får se vad som händer i framtiden. Men jag tänker att det här du pratar om kommer att sprida sig. Liksom, och kanske fler som vågar dela med sig av det de har varit med om nu.
Förhoppningsvis. Det är ju superspännande att höra andras upplevelser och berättelser. Så att, det hoppas jag verkligen.
Okej. Okay. Då säger vi så. Tack så mycket allihopa.
Tack,
tack Henna, till dig.
Stort tack.